Vi är varmt välkomna att fira gudstjänst i fastetid här ikväll. Vi läser ur vår Herres Jesu Kristi lidande enligt Matteus i år. Och texten finns på sidan 1608 i psalmböckerna, 1608. För dig som lyssnar på webbradion ska jag säga psalmnumren först. 448, 143, 139 och till sist 451. Och den kan vi sjunga stående som vi brukar den sista psalmen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Vi tackar vi dig, kära himmelske Fader, för att du sände oss Jesus som gav sitt liv för oss, som öppnade vägen in i ditt rike och in i himmelen. Herre, hjälp oss att lyssna och ta emot det som han har gjort just nu, så att vi kan med honom lova dig för alla dina välgärningar. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver Sankt Matteus i det 26 kapitlet. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: I natt ska ni alla komma på fall för min skull. Ty det står skrivet: Jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa: Sannerligen, i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sa: Om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sa till dem: Sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sa till dem: Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Och han sa till Petrus: Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången: Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för 3:e gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem: Ja, ni sover och vilar er, men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är förutsagt av Jesus själv. Upprepade gånger har Jesus talat om det som kommer att ske, om hans lidande och död. Och lärjungarna har inte kunnat ta in det. De har just ätit påskmåltiden nu. Och påskfirandet talar ju förstås väldigt tydligt om att Herren kan och har befriat sitt folk. Han har verkligen gjort det när Israel räddades ut ur Egypten. Men Bibeln berättar också om befrielse vid en rad andra tillfällen. Till exempel befrielsen ur fångenskapen i Babel. Och Israel blir många gånger befriade genom domarna, bland annat genom Gideon. Och vi läste i söndags nu nyss om Davids seger över Goliat. Samma där. Gud är mäktig att kunna befria. Det avgörande är inte vad människor kan i samtliga dessa händelser och berättelser. Utan det är Guds kraft rakt igenom och övermäktiga fiender besegras. För detta har lärjungarna tackat Gud nu efter att ha ätit påskmåltiden genom att sjunga lovsången, det vill säga Psaltaren 115-118. Nu säger Jesus då när detta ska ske också, det som man har förutsagt upprepade gånger tidigare. Redan i natt säger han att det ska hända. Och han citerar Zakaria kapitel 13. Herden ska bli slagen, det är han själv. Och fåren ska skingras, det är apostlarna. I Zakaria går domen över folket. Och också nu drabbas den lilla grupp som är Guds folk där och då. De ska skingras. Deras kraft och möjligheter ska bli krossade. Och den gode herden ska själv ta emot kraften i det våldsamma slaget som riktas mot honom och bära hela konsekvensen av synden. Det tar lång tid för lärjungarna att ta in hur Jesus sätt att segra ser ut. Tidigare så har de inte fattat någonting alls, och här heller inte ännu. Nu verkar Petrus dock ha kommit en liten bit och inte riktigt lika överraskad och perplex längre som han var tidigare. Han förstår fortfarande inte Jesu väg, men han har åtminstone hittat ett sätt att reagera på det Jesus säger. Ett sätt att reagera som kan tyckas vara hedervärt och konstruktivt. Ska allting gå i kras så ska båten i alla fall gå ner med flaggan i topp, tänker han. Ska Jesus dö så ska han i alla fall göra det i en strid omgiven av sina vänner. Det är väl så han tänker, Petrus. Och det är väl tänkt. Det är väl ment. Rent av hjältemodigt. Men fel. Petrus har inte en susning om Guds väg till seger. Och Jesus säger honom sanningen rakt på. Också du kommer att förneka. Också du kommer att svika mig. Och då tänker Petrus igen konstruktivt. Ytterligare ett tillfälle att göra en positiv bekännelse. I svårigheten prövas ju vännen. Han lovar att dö vid Jesu sida och han får med sig de andra att lova samma sak. En för alla, alla för en. Det här är verkligen mänsklighetens bästa sida som kommer fram. Vänner förenade i kamp mot det onda. Men i det här fallet så har det starkaste och bästa ingenting att komma med. Det bästa ska visa sig vara otillräckligt. Kraften till att vinna den här striden finns helt enkelt inte inom oss. Vi tar miste. Dagens läsning är så här långt ett grundskott mot allt det som hävdas här i världen när vi frågar på vilken grund det finns en framtid. Svaret brukar ofta bli att man måste tro på människan. Vi kan nog lösa det här, sägs det bland annat när det talas om miljöhotet. Ja, nog kan vi göra det rent förnuftsmässigt. Men grundskadan som finns allt under, allt sammans, den är ju en annan än vi ser. Det finns ett mycket mer djupt liggande problem med i mänskligheten än vad vi vill erkänna. De flesta vill ju ändå väl, brukar vi säga. De flesta gör ju så gott de kan. Människan har mycket gott i sig. Ja, vi måste tro på människan. Vi kommer att lösa det. Men i grund och botten så underkänns detta resonemanget av aposteln Paulus, som säger att målet med historien är ett annat. Romarbrevet kapitel 3, vers 19 skriver han: men vi vet att allt som lagen säger är riktat till de som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Varje mun ska tystas. När historien är fullbordad kommer varje mänskligt initiativ utan Gud ha visat sig vara ihåligt. Det måste till något helt annat. Herden ska bli slagen och fåren skingras innan vi förstår att när allt är förlorat är allt vunnet. Herden ska bli slagen och fåren skingras innan vi förstår. Människan står där utan hopp i världen, utan någon lösning eller framtid. Vad kan hända då? Jo, Jesus, han går före in i den situationen. Han ensam ser före alla andra att allt är förlorat, om inte han själv som är lammet offrar sig på korset. Påskmåltiden har ju just ätits, lovsången sjungits till den Gud som kan befria ur Egypten och ur allting annat också. Ingen av apostlarna har insikten att se det. De vill helst inte se tillvaron som den är. De tror fortfarande att det finns en lösning bara de kämpar tillräckligt väl. Men Jesus står i ett Getsemane som den första som inser att allt är förlorat. Han har tomma händer och han öppnar dem inför Fadern, vilket ju är den enda möjliga böneställningen. Tomma händer som hoppas på att fyllas av Fadern som är större än vi. Jesus ber, men inte de andra. De ber inte, och inte vi andra ber inte heller, för vi har inte sett ner i avgrunden som han. Sett att allt är förlorat om inte, ja vadå? I Romarbrevet kapitel 4 står det om Abraham, trons fader, som insåg en del av det som Jesus måste ha sett. Det står så här om Abraham: han är allas vår far, som det står skrivet: jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på, Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det vore till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Där hoppet var ute hoppades han. Abraham tvingades att tro för att allt var hopplöst. Det som var målet då var helt ouppnåeligt. De var ju för gamla för att Guds löfte om en arvinge skulle vara möjligt. Ännu större är det omöjliga som Jesus ser framför sig. Hela mänskligheten kommer att bli utan frukt om människorna lämnas åt sig själva. Sin synd ser de inte, och även om de såg den så kunde de inte göra någonting åt den. Var ska vi leta efter hjälpen? Var ska vi söka? Evangeliet, det glada budskapet. Långt innan någon har förstått hur nödvändigt svaret är, ser detta och säger det. Johannes döparen kommer strax före Jesus och säger var svaret finns. Och han säger, se Guds lamm som tar bort världens synder. Detta måste Jesus ha tänkt på under påskmåltiden. Alla lamm som slaktas berättar om lammen i Egypten. Hur deras blod ströks på dörrposterna. Och alla som bodde i huset slapp besök av ängeln som kom med döden för det förstfödda. Jesus, han är alla de lammen. Genom honom tas världens synder bort. När vi har honom måste vi inte längre vara blinda. Inte vara förskräckta över att allt är kört. Att grundskadan är dödlig. Bara för att vi inte har lösningen själva betyder inte det att allt är slut. Jesus ber åt oss i Getsemane. Oljan brukar ju pressas ur oliverna där. Och när han reser sig från bönen för tredje gången har han bestämt sig och riktningen är klar. Inte som när Petrus och apostlarna bestämde sig för att inte svika, utan som när den allsmäktige guden har beslutat sig för något som inte kan rubbas. Han ska gå in i mörkret för att göra det som måste göras. Göras av honom själv ensam. Han ska ta bort världens synder. Också dina och mina. Och lammets blod stryks på livets dörrposter och räddar var och en som åkallar Herrens namn. Amen. Låt oss be. Outsägligt stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, så att du för vår skull blev människa och led förakt, ångest, plåga och död för oss syndare som annars hade dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid tänka på och i tro ta emot din goda gärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlöst oss från dödens och djävulens grepp och som till slut ska föra oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska lova dig. Allsmäktige och barmhärtige Gud, ge oss nåd att genom ditt ord varje dag växa i gemenskapen med dig, så att vi allt bättre lär känna och tillbe dig i verklig tro och lydnad och aktar oss för allt som kan skilja oss från dig. Helga, o Gud, din församling, så att hon blir uppbyggd i enighet och i trons kraft och kärlek. Led och bevara kyrkans och samhällets ledning och låt din välsignelse vila över alla samhällsgrupper. Hjälp och ge styrka åt alla som lider. Upprätta dem som har fallit och visa dem som har gått vilse vägen hem. Tänk inte på våra synder, utan låt oss för Jesu Kristi skull uppleva barmhärtighet. Ge oss nåd att fullfölja livets lopp och för oss till sist till det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevar er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår gudstjänst är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.